Vi ska nu möta en produktiv man som sjunger långsamhetens lov, men som ändå säger sig vara otålig. Han är född 1948, han skriver både pjäser och böcker och han lever med en fot i sanden och en i snön. Han taxerades för 15,5 miljoner kronor 2008 och skänkte året innan nästan lika mycket till SOS Barnbyar. Henning Mankell är månadens ansikte i mars.
Men jag tror att det största privilegiet i mitt liv är att jag idag gör det jag drömde om som barn. Alla människor har drömmar. Men det är väldigt få förunnat egentligen att förverkliga alla sina drömmar i livet. Men när jag lärde mig skriva och läsa vid 6 års ålder så framstod det där miraklet. Att lägga ord till ord som blir en mening och mening till mening som blir en berättelse. Det framstod som så fantastiskt att jag nog egentligen aldrig efter det tänkte mig annat än att bli just historieberättare. Sen, och det är ju så, att jag har ju egentligen aldrig gjort någonting annat i mitt liv. Egentligen.
Förutom skärman då? Bara.
Jo, men allt det där var ju en del av det som Maxim Gorki talar om verklighetens universitet. Du vet, om man inte hade pengar så hur skulle man komma ut? Det var ju att, för att se sig om, det var ju att ta jobb på en båt. Det var ett väldigt bra sätt att komma ut. Det handlar också att i tidig ålder lära sig ta hand om sig själv. Viktigt. Så jag slutade ju skolan väldigt tidigt. Jag var inte mer än 14-15 år när jag slutade gymnasiet och därför att jag tänkte att jag vill lära mig. Jag hade inga problem med skolan. Men jag tyckte det gick för långsamt. Det jag ville lära mig, det ville jag lära mig på annat sätt. Och så var det. Så att jag skulle vilja säga så att det är nog det största privilegiet i mitt liv. Att jag idag gör precis det jag drömde om som barn.
Jag tänkte det, jag tittade listan över de böcker du har gett ut och de pjäser du har skrivit. Och det är ju en rätt hög takt om man bara tittar på böckerna. Sedan 1990 så har det blivit minst en titel om året. Ganska hög takt. Jag menar att man ska göra research på det också och du gör andra saker samtidigt tror jag. Jag misstänker att du är en sån där människa som har så 18 projekt igång samtidigt. Eller?
Alltså, jag har nog blivit beskylld för väldigt mycket i mitt liv. Jag har aldrig blivit beskylld för att vara lat. Och det är jag inte. Jag arbetar väldigt mycket. Och det gör jag därför att jag vet ingenting som är roligare än det. Och när man efterhand lär man sig ju att det finns ingen extra tid att tillgå. Så det man måste göra, eller det jag måste göra, det är att jag bestämmer väldigt klart och tydligt för mig själv vad jag inte gör. För att få tid att göra mer av det jag har lust att göra. Om man tänker sig att jag kapar varje kväll en timme tv. Varje kväll under ett år. Det betyder 8 veckor. På 8 veckor hinner du göra väldigt mycket annat på ett år. Så att det är väl så jag tänker lite grann. Att jag, visst, jag arbetar mycket, det gör jag. Och det är väl för att jag vill inget äldre och att jag väljer också bort vad jag inte gör. Då får man kanske lite extra tid.
Men vad gör du när du inte skriver det? Tänkte, har du några skojiga hobbies eller någonting?
Ja, jag läser ju naturligtvis väldigt mycket. Jag är en väldigt promenerande människa. Jag tycker om att gå. Jag har en fru som jag gärna vill träffa ibland. Äta middag med till exempel och prata med. Jag tror jag lever ett på ett sätt väldigt odramatiskt liv. Alltså det stora dramat utspelar sig in i huvudet och inte i mitt vanliga liv. Sen tillbringar jag mycket tid i Afrika och där arbetar jag mycket med teater. Jag är också regissör. Så att jag... Men man kan väl säga så här att jag är ju inte en sån som lägger mig 3 veckor på en plage någonstans och tänker, oh vad skönt, nu ska jag inte göra någonting. Utan för mig är vila det att göra någonting annat. Och det kan ju vara att man bestämmer sig för att läsa en viss författare, allt vad han eller hon har skrivit eller någonting sånt.
Det kan man visserligen göra i en solstol också.
Ja, men jag tycker det är så otroligt tråkigt det där med den där passiviteten på något sätt. Den intresserar mig inte, jag har inget behov av den. Så att jag lyssnar mycket på musik, jag går på konserter, jag går på konstutställningar. Rotar i antikvariat. Alltså jag har oerhört mycket olika saker. Jagar emellanåt.
Här eller i Mosambik? Både och.
Här. Mm. Inte i Afrika. Det har aldrig varit sån där troféjakt, utan det har ju varit köttjakt i så fall. Mm.
Du nämnde din hustru där, Eva, som också är regissör, tror jag. Hur funkar det med liksom familjen och så där, att åka fram och tillbaka mellan Sverige och Afrika? Hon har ju också ett jobb, tänkte jag. Och så.
Ja, det är just det som är bra, att hon har ju sitt liv. Hon förverkligar ju ingenting genom mig, utan hon har ju varit teaterchef i Gud med 25 år. Nu arbetar hon på Dramaten i Stockholm och vi ses när vi kan ses. Och ofta så är hon nere i Mosambik när hon kan. Hon har till och med arbetat på teatern där, så det är inga problem. Några av skådespelarna från teatern där nere har arbetat med henne här, så att, nej, det där fungerar bra.
Men det är inte så att ni åker båda två samtidigt hela tiden och när du är där så är hon också där och så? Nej, inte.
Nej, absolut inte. Det är inte möjligt, det går inte. Men jag tror att det är väl det som är bra också, att var och en har sitt eget liv.
Nu när jag har räknat lite inför den här intervjun så har jag tittat runt på internet och sådär och både läst och sett bilder på det och sådär. Och då har det slagit mig att jag hittar nästan inga bilder där du ler eller skrattar, utan du ser väldigt allvarlig ut på alla bilder. Och då tänker jag så här, är du en väldigt allvarlig man eller har jag bara sett fel bilder?
Nej, vad du har sett är en person som tycker oerhört illa om att bli fotograferad. Jag är medveten om det där och ibland försöker jag göra mig till då genom att se positiv ut till detta förbannade fotograferande, men det är väl det att jag tycker skilja om det som gör att det tyvärr smittar av sig på bilden också.
Hur kommer det sig då?
Det vet jag inte. Jag tycker det är väl tidsbilden på något sätt att stå och bli fotograferad i oändlighet och det är väl, ja, nej, jag vet inte.
Här i Skånes taltidning så slipper du det och blir fotograferad. Däremot måste du berätta hur det ser ut.
Ja, det kan jag göra. Jag börjar uppifrån och så är gråhårig. Det har jag varit sedan jag var 30. Jag har tjockt hår. När jag var ung kändes det mest som att ha hästtagel. Alltså jag har väldigt, väldigt tjockt hår.
Hur långt är det?
Ja, det sträcker sig väl precis i öronkanten. Men det är ganska långt. Men ja, sådana här bruna ögon. Jag har rak näsa, ganska mycket rynkor i en ganska hög panna, smal mun, lite orakad just nu, men det kanske...
Men du har polisonger, ska ja, vi kalla det för det, eller är det här?
Nej, polisongerna ska nog, det handlar nog om en slarvig rakning, utan de ryker nog när jag rakar. Men jag är klädd i en svart tröja, en blå skjorta, jag har svarta byxor och sen har jag gymnastikskor på fötterna. Ja, jag vet inte vad jag ska säga mer om det.
Längd och bredd brukar jag fråga också.
Ja, längd, jag är väl 180 cm precis lång. Och riktigt hur bred jag är vet jag inte faktiskt att jag är, men säkert skulle jag må bra av att ta bort några kilo.
Ska vi tolka det som en ovana att äta och dricka gott, eller?
Nej, absolut inte. Jag tror jag dricker väldigt lite. Jag dricker nog vin någon gång kanske, men det är också allt. Jag tror inte jag överdrivet äter mycket mat heller, utan det är väl lite genetiskt i mitt fall, tror jag. Så att då får man väl passa på lite.
Vad har du för ovanor då?
Ja. Svårt att svara på vad jag har för ovanor. Jag kan nog bli otålig när jag tycker att det går för långsamt. Vare sig det jag gör själv eller vad andra gör. Jag kan bli oerhört lättirriterad och arg på människor som kanske inte är illa ment, men ändå liksom går och ställer sig före någon annan i en kö eller sånt där. Då kan jag bli rasande.
Gör du någonting åt det då, eller står du
kvar? Ja, säger ifrån. Ja. Det tvekar jag inte att göra. Och det vill jag ju inte säga en ovana, utan det tycker jag är något positivt. Så att den största ovana jag har, eller dålig sida kan man säga, det är att jag är väldigt lätt lätt tappa mitt tålamod. Och det kan jag ju tycka ibland att det inte är riktigt som det ska. Att jag kunde väl ha lite mer tålamod både med mig själv och med andra. Det är nog det som jag upplever som den största bristen.
Goda vanor då, förutom att du sätter ner foten åt orättvisa och sådär?
Jag tror att jag är en ganska generös människa. Eller sagt, det vet jag att jag är. Och det handlar ju inte om pengar i och för sig, utan det handlar ju mer om att ta sig tid med folk, att lyssna, att hjälpa andra. Jag tror att jag sprider någon slags förtroende runt om att han är en anständig människa på något sätt. Men det är väldigt svårt att tala om sina egna goda sidor, så att jag tror jag nöjer mig med det.
Henning Mankell har beskrivit det som att han lever med en fot i snön och en i sanden. Rötter känner han på flera håll, oavsett om det är Mosambik där han tillbringar mycket tid, eller Sverige där han har två bostäder. Dels vid havet utanför Göteborg, staden där vi träffas, eller på gården nordväst om Ystad. Och det är också i Ystad han är skriven och folkbokförd ända sedan 1986.
Det finns ett väldigt, väldigt starkt skäl för mig att vara skriven i Sverige. Därför att jag tycker att det vore fullkomligt orimligt att även om jag kunde ha rätt till att vara skriven i Mosambik, då skulle jag sitta där och betala 15% skatt på mina inkomster som till 90% genereras i västvärlden och i Sverige. Det tycker jag skulle vara förfärligt. Så att jag vill alltså skatta, det är bland annat för att jag vill skatta i Sverige, för att göra rätt för mig att betala höga skatter som jag bor här i Sverige. Det är ett skäl. Sen att jag är i Ystad, det är väl det att under väldigt lång tid så var ju det ett basfäste i mitt liv, och det är ju det fortfarande. Jag har inte sett mig själv att ändra på det. Och det spelar ju faktiskt ingen roll nu längre heller, eftersom vi har någonting som heter kommunalskatteutjämning. Så att det är ju inte Ystad som får alla mina skattepengar, utan de sprids ju över Sverige. Så att det är ju...
Hur hamnade du i Ystad från början då?
Ja, jag vet inte om du vet, men jag växte ju upp, alltså jag är född i Stockholm, och sen växte jag upp i Härjedalen. Och Härjedalen var ju ett ställe med oerhört mycket skog. Väldigt mycket skog. Och jag sökte nog, jag fick nog min skogskvot fylld när jag var barn. Så att senare i livet så har jag sökt mig till mer öppna landskap och... Det var väl också en period när jag upplevde att jag gärna ville bo på landet. Och så förde det mig till Skåne. Det handlade också om att jag hittade ett hus som låg precis som jag ville ha det. Med havsutsikt och med vägens ände. Och som var den gången för 30 år sedan snart överkomligt prismässigt. Så att, det fanns många skäl till det.
Henning Mankell fick faktiskt sin första pjäs uppsatt redan 19 år gammal. Och som ung författare i 20-årsåldern ville han se och lära om världen från ett annat perspektiv än västvärldens. En läroperiod som sjöman var redan avklarad, och nu blev det Afrika, där han bodde i flera olika länder i omgångar. Mosambik blev sedermera den fasta punkten. Detta efter att han blivit erbjuden att vara med och starta landets första professionella teater, Teatro Avenida. Där är han fortfarande verksam som konstnärlig ledare. När man tillbringar stora delar av året utomlands funderar jag på om inte sociala medier som Facebook och Twitter är ett bra sätt att hålla kontakt med folk på det andra stället, så att säga. Men det är inget för Henning Mankell.
Vi lever redan nu i en alldeles för fragmentariserad värld, så det där intresserar mig överhuvudtaget inte. Men om man då talar om det, finns det någonting som heter blogg. Det skulle aldrig i mitt liv falla mig in att ägna min tid åt att slösa bort tid på att sitta och snattra på internet på det sättet. Så det intresserar mig överhuvudtaget inte. Jag läser det inte, jag bryr mig inte om det. Men däremot inte sagt annat än att jag är väldigt fascinerad vid tanken på att det jag skriver meningsfullt, alltså typ tidningsartiklar och sånt, att det hamnar på nätet. Att jag är övertygad om att internet och bokutgivning kommer att närma sig mer och mer. Så att jag är på många sätt positiv till det där. Men just framförallt det där med Twitter och vad det heter. Alltså det skrämmer mig, det där hur världen blir ännu mer och mer fragmentariserad. Och folk får veta mer och mer, och de kan mindre och mindre om hur världen ser ut. Och Jag märker ju också det att folk är väldigt tacksamma för att jag skriver långa böcker. Därför att folk är så oändligt utledda på de här fragmenten som man får. Utan hellre tror jag det finns en längtan efter stora episka berättelser. Och då kan du säga att de här sociala medierna du talar om, de sysslar inte med sånt. Så att jag avstår det. Därför att jag tror att det finns andra saker som jag gör bättre.
Men samtidigt kan jag tänka det här. Jag vet ju att den berömde Kurt Wallander kom till för att du uppfann en person för att du ville säga någonting om hur Sverige såg ut 89. Och då handlade det om när du såg att det fanns en framväxande rasism och främlingsfientlighet. Och så använde du herr Wallander då till att berätta om detta. Men då tänker jag också så att Mördare utan ansikte, som var den första Wallander-boken, den kom ut 2 år senare, alltså 91. Det är ju väldigt lång tid tills man får sagt eller berättat det man vill berätta om den tiden som är just då.
Men vad bra. Vad bra att det tar lite tid. Därför att jag tror att det är alldeles för mycket som vräks ut. Som inte är genomtänkt, som inte är genomarbetat, som är slarvigt, som är dåligt grundlagt just genom de här väldigt snabba medierna. Den förre kulturministern Bengt Göransson sa vid något tillfälle något mycket klokt. Han sa så här. Den enda skillnaden idag mellan oss och låt säga människor 500 år sedan, det är denna. Vi ska inte inbjuda oss, vilket vi gör, att vi tänker så mycket snabbare än vad folk gjorde förr. Det är inte sant. Den enda skillnaden idag är att våra tankar kan distribueras mycket snabbare. Men vi behöver lika mycket tid att tänka som förr. Och det kanske vore bra om folk tänkte så istället för att just snabbheten i distributionen på något sätt har att göra med klarheten, tankens klarhet. Och det har det ju inte. Tvärtom så tycker jag just det här snabba media översköljer oss med dåligt tänkta argument, slarvigt skrivna, påstådda upplevelser och åsikter. Så att vad bra säger jag att saker tar lite längre tid ibland. Därför då kanske det blir lite genomtänkt.
Syftet med ju Wallander-böckerna var ju att beskriva samhällsutveckling. Men blir du besviken om folk läser Wallander bara för att det är en skön deckare? Liksom?
Nej, det kan inte bli. Jag menar, förutsättning för att du ska nå ut med någonting överhuvudtaget är ju att det är underhållande på något sätt. Så får folk att läsa det och så hoppas man väl alltid att det finns, att det kan föda en tanke eller en annan sorts upplevelse. Och faktum är att alla de publikkontakter jag på olika sätt har tyder ju på att man läser in både det ena och det andra av de här böckerna. Att jag tror inte man i första hand väljer mina böcker om man bara vill bli underhållen. Det tror jag inte. Det är inte det intryck jag har. Och det visar sig också att andra romaner som jag skriver, som ju på något sätt är kanske ännu mer komplicerade i sina teman, att läsarna följer ju med. Och det är väldigt roligt att se. Att, jag menar, den sån roman som Italienska skor som jag skrev häromdagen, eller här för några år sedan, den sålde ju en otrolig massa runt om i världen. Och det har ju ingenting med någon sorts kriminalhistoria att göra. Så att, nej, det där oroar jag mig inte för. Det är för mig en främmande åsikt faktiskt.
Det är så att alltså, står dina andra böcker på något sätt i skuggan av Wallander, så att det är han som syns mest? Så att han är liksom ingången i bästa fall på något sätt, eller hur?
Han har nog i vissa språkområden varit ett lokomotiv, ja. Som har dragit med sig andra vagnar. Det kan man nog lugnt säga. Men att mina andra böcker står på sina egna ben, det råder heller inget tvivel om. Så är det.
Strax innan jul så kom ju nyheten att du ska skriva manus till SVTs dramaserie med Ingmar Bergman. Och media började då gärna diskutera lämpligheten i detta eftersom du är gift med hans dotter. Men den här dramaserien var faktiskt din idé, om jag har förstått saken rätt. Hur gick dina egna funderingar där? Alltså, finns det för- och nackdelar med att det är du som skriver, tänker jag?
Alltså, för det första tycker jag nog inte att det har varit så väldigt mycket chatter i media om det där. Och när man säger det lite brutalt, jag säger något mer som jag skiter i än vad man chattrar om i tidningarna om lämplighet och olämplighet. Det var min idé, och naturligtvis är det så att om min fru skulle ha haft någonting emot det, vilket hon klokt nog naturligtvis inte hade, då hade jag ju inte gjort det. Men det är i så fall det enda argumentet, annars gör jag precis vad jag själv vill. Jag kan inte se att det finns något olämpligt i att göra det tvärtom. Jag menar, ingen vet ju vad jag tänker göra. Det kan ju bli en väldigt kritisk serie om Ingmar Bergman. Eller hur? Det är ingen som vet vad jag skriver. Så att... Nej, säg något mer som jag struntar i än det chattret där om det är lämpligt eller olämpligt. Jag tycker det här är väldigt spännande och det är väldigt svårt. Jag har börjat skriva.
Det sa Henning Mankel, månadens ansikte här i Skånes taltidning i mars. Och kan tillägga att dramaserien om Ingmar Bergman ska sändas i SVT sent 2011 eller tidigt 2012. Fram till dess så blir det en ny Mankelbok i år. En roman om Afrika och Europa i ett historiskt perspektiv. Men mer får vi inte veta, för författaren talar aldrig om pågående böcker för att inte prata sönder om. Vill du höra mer om Henning Mankel så finns det ett bonusklipp på vår hemsida där han och reporter Helena Frank pratar om hur man väljer vad man ska skänka pengar till och vad som är hans favoritåsikt. Länken till det finns i veckans löpsedel på hemsidan och också på sidan som heter Månadens ansikten. Och adressen är som vanligt skanestaltidning.se.